Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hej och välkommen till podden Fint, fult och pengar. Jag heter Isabella Löfvengrip.
Och jag heter Anna Björklund.
Det är ett litet speciellt avsnitt idag.
Precis, vi kommer svara på frågor från lyssnarna. Det kommer inte vara riktigt lika aktuellt som det brukar vara, för att det här är ett reservavsnitt.
Jag tror det som är bra med det här avsnittet nu när ni kommer att lyssna är att det är faktiskt mer personligt än vad våra vanliga avsnitt är. Så är ni intresserad över våra liv, och så tycker jag verkligen att ni ska lyssna på det avsnittet.
Hur kom du hit idag?
Jag tog en taxi. Mm. En Bolt. Mm-hmm. Och jag precis börjat åka med dem.
Jag trodde det var en sån cykel, sparkcykel.
Ja, och jag tror att det var matleverans också.
Jaha, kanske.
Men det kan vara att de är allt.
Ja, okej.
Ja, oavsett. De är billigare än Taxi Stockholm, okay, som jag har varit trogen i typ 17 år.
Är det här en del av ditt nya havregrynsliv?
Ja, det är det.
Okej, okay, jag förstår.
Mm. Och det är inget sponsrat. Nej, men så jag sätter mig i taxin och då får jag oftast det här vanliga. Så här, ja, men det är ju du. Mm. Den hände mig kanske var tredje gång. Mm. Och oftast är det någon äldre person som då säger att men du är ju bloggare. Mm. Så att det är alltid det jag är liksom känd för. Just men det är fine. Mm. Och då var den här mannen då, och då nämner han där att ja, men du bor på Lidingö och det är väldigt många som är liksom förmögna på en.
Mm. Sant.
Det är sant. Mm. Och då sa han, men jag tycker att man ska inte skaffa barn i de här tiderna.
Säger taxichauffören.
Mm. Och då tänker jag, nej, men det förstår jag. Det är väl säkert många som går och funderar på samma sak, och vi har sett att barnafödandet har gått ner och så.
Jag vill bara alltid påminna om att det gick ner under högkonjunkturen också.
Ja.
Jag tror inte att det har med det att göra.
Fortsätt. Bra, för jag tror inte heller att det har med det att göra. Och då säger jag, nej, men okej då. Och så säger han, nej, men för att man får inte, enligt Mira, eller enligt honom, skaffa barn om man har mindre än 100 miljoner på kontot.
Det är så intressant åsikt.
Ja, och då säger han, för att om man har lägre liksom belopp på kontot, då föder man in barnen i ett kapitalistiskt samhälle.
Ja, det, ja, men det gör man väl oavsett.
Ja, i och med att vi lever i ett marknadsekonomi.
Ja, men att han menar att då kommer man ut liksom på fel ände av hierarkin.
Ja, för då säger han att istället för vara en 100 miljoners pamp som kan liksom stå över alla människor, så föder man då in ett barn i ett system där man blir en annan persons slav.
Mm, okej. Okay. Alltså han har ju lite rätt.
Mm.
Hur hade han själv liksom löst den här det här underläget?
Ja, för han hade ju då löst det genom att han har varit bankrånare.
Ja. Han tog från en rika och gav till en fattig i alla fall.
Ja, ja. Nej, men för han sa det, jag kommer aldrig kunna ha de här 100 miljoner kronor på kontot, men jag vill inte stödja vårt system. Alltså jag vill bort från den här kapitalismen och vara en slav.
Mm.
Så då bestämde han sig för att han ska råna banker, för att enligt honom då, då tar han från de som är giriga och elaka. Men han skulle aldrig ta för en privatperson.
Okej.
Okay. Och det hänger inte ihop, för att det är våra privatpersoners pengar som är på bank.
Ja, men jag förstår lite vad han menar. Alltså just banker, de är ju ändå en del av så här, vad ska man säga, det är så himla mycket en del av etablissemanget och systemet. Att gå in och råna en liten tobakshandlare, det är ju värre tycker
det
jag.
Det ska han aldrig. Nej.
Ja, det är verkligen en toppangille.
Ja, men då sitter jag i liksom en jag sitter i taxin och blir lite stressad, för jag har inte varit nära kriminalitet så mycket i mitt liv.
Hur gammal är ni?
Men typ 50 kanske, 45-50.
Då kan man ju tänka att hans värsta våldsdagar är ju statistiskt sett långt bakom honom.
Ja, men han var inte säker på att han skulle sluta.
Nej, okej.
Okay. Men i alla fall, han har rånat 6 banker och han har suttit in...
Det är ganska mycket, tror jag.
Ja, och han har suttit inne i 4 års tid.
Var det Svartenbrandt?
Nej. Nej, men, och 4 års tid, det är ändå ganska länge fängelset. Och då
men då
han,
måste han ju ha klarat sig ganska många gånger också, eller hur?
Ja, men att, du får ju alltid en rabatt, en straffrabatt.
Ja.
Och, så att han fick fler års fängelse, men han fick sitta i 4 år.
Okej.
Och det är rejält.
Precis. Det betyder kanske då att han var dömd till 8.
Ja, men något sånt.
10.
Men han var så glad för att han träffade en tjej under tiden i fängelset som de började brevväxla.
Okay.
Så han var så glad för att när han kom Skönt. Ut efter 4 år, då hade han en 8 månaders bebis.
Perfekt.
Ja.
Visigt.
Men så, och sen sa jag det, men hur, jag tycker det är obehagligt, men jag vill ju fortsätta prata, för att det är inte ofta jag möter en för detta bankrånare. Jag kommer säkert aldrig göra det igen. Så jag sa, men gud, sa jag, men det är, ja, hur gick det till då? Nej, men jag gick in, jag har en pistol med mig, jag skriker, och så skrek han högt i taxin. Det var väldigt obehagligt.
Demonstrerade att han kan.
Ja, lägg ner allihopa, lägg ner, jag vill inte göra illa någon, utan jag vill bara ha pengar, så lägg ner. Och sen hade han då rånat banken, för det var en massa kontanter. Man skulle aldrig skada en kvinna eller barn.
Okej, ja. Ja.
Ja, men i alla fall, så att han sa det att det är ganska surt nu i efterhand, för han får ut cirka 25 000 liksom netto. Och han sa,
jag tycker inte det låter så dåligt.
Nej, men det är ju för att de här Bolt-personerna kan väl köra hur mycket de vill.
Mm, mm, mm.
Och sen är de väl sin egen arbetsgivare också, kan jag tänka mig.
Ja, men jag tänker liksom ja, nej, det är väl det är väl en helt okej lön då han har liksom.
Ja, det är ja, absolut ja. I liksom Sverige ja. Liksom median så.
Han har ändå rånat 6 banker.
Ja. Men han sa att det är frustrerande att välja taxijobbet när han har haft flera 100 000 på fickan hela tiden.
Mm.
Att han har levt ett väldigt glassigt jobb, han har rest mycket, han har träffat kvinnor runt om i hela världen och sådär. Så att han sa att det är väldigt svårt att hålla sig på banan.
Mm. Det andra livet pockar.
Ja, för att framförallt hans 4 barn som han har fått nu är ju inslussade i kapitalismen och är slavar.
De är slavar och han vill befria dem.
Ja.
Med våld.
Nej, så att nu vill han hitta ett sätt där han kan lura liksom staten och bankerna digitalt istället. Men han har inte... Men han är inte riktigt hemma kring hur det digitala funkar.
Nej.
Men han ska sätta sig in i det.
Okej, okay, okej. Okay. Spännande. Han ska hacka något.
Ja.
Men jag tror att det måste ju vara lite jobbigt för liksom gamla skolans bankrånare. För det utgår från att han är då. För då fanns ju, alltså på kontanttiden, då kunde man ju ändå hoppa in så, som Svartenbrandt eller dem. Liksom med ett avsågat hagelgevär. Liksom att ta en påse pengar. Och sticka liksom. Nu så anledningen att det blivit så många så här klockrån, de här lägenhetsrånen som jag tycker är ganska obehagliga, de som åker runt, eftersom jag har bott på Östermalm så vet jag detta mycket väl, som klär ut sig till bud och så åker de hem till folk och hotar folk i deras hem.
Det är ganska vanligt tyvärr.
Det är rätt vanligt, precis. Och antingen är det liksom, jag har hört att de går mycket på fordonsregistret, så folk med dyra bilar liksom riser till. Och så kanske de åker hem till någon och liksom stjäl smycken, tavlor, den typen av grejer mer. Och då direkt från privatpersoner. Det känns ju mycket, mycket grövre. Jag håller med honom lite om att det är något lite så här, det är mycket mer Robin Hood-romantiskt att dyka in genom liksom fönstret, kontorsfönstret liksom till Handelsbanken med en knallpåk, än att så här rikta en pistol mot tinningen på bara en snäll farbror som har en dyr tavla. Det är inte lika kul.
Nej, men det känns som att jag träffade honom, det är ju lite kult. Alltså det finns ju någon form av romantisering kring en man som var bankrånare på 90-talet.
Mm. Alltså faktiskt, verkligen. Jag kan rekommendera Petri dokumentär om Svartenbrandt. Han är med väldigt mycket själv och är väldigt bra på just romantiseringsdelen av ja. Sin verksamhet.
Nej, och det är ju likadant när man såg serien Clark.
Ah.
När han skickas in där efter, efter rånet, så då blir det ju den här Stockholmssyndromet.
Mm.
Och när man tittar på den liksom serien, så blir det också att så här, åh, det var kanske inte så farligt och han är lite häftig Clark ändå.
Var den så?
Så det var min start. Och min vad säger man? Men första diskussion idag kring kapitalismen.
Ja, då fortsätter vi. Vad är det sämsta spartipset vi har fått?
Men jag tycker genom åren så får man så många spartips. Och framför allt så handlar det om att det är någon som har hört från någon att det är någon form av biotechbolag som ska få en de ska få någon order från Danmark på deras nya medicin. Så vid nästa rapport, då jäklar.
Då kommer det synas.
Ja, så gå in nu. Alltså verkligen gå in nu. Den har jag fått höra ganska många gånger.
Mm. Jag brukar inte vara så med biotechbolagen.
Men alltså, man ska akta sig dels för så kallade rykten från någon som har någon insiderinformation.
Mm.
Bara det är tecken på att om det är ett mindre bolag, att kanske ägaren eller grundarna av bolaget vill gärna hypa och vill ha så mycket handel i bolaget som det går. Så det är väl det. Men så ska man också akta sig för företag där de står och eller att det hänger lite grann på en order.
Ja, just det.
För jag träffade något bolag någon gång som hade en jättehög värdering och en bra framtidsutsikt. Men så var det att Spendrups inte skulle antingen ta in det eller köpa in det. Det var väldigt beroende av just Spendrupsbolaget. Och när det inte blev av så föll det bolaget med typ 90%.
Jag förstår. Ja. Jag tänker på de här tipsen som, alltså på ett sätt måste ju det bästa tipset, eller vad säger, det sämsta tipset, antingen vara det här som jag har hört, att man måste spendera pengar för att tjäna pengar.
Jag gillar ändå det. Jag tror ändå på det.
Ja, precis. Det har jag hört att Hanna och Amanda har pratat mycket om, liksom att man måste, att konsumtion är ett sätt att visualisera. Det kanske inte är exakt så de sagt, jag vet inte. Men alltså, om man konsumerar som att man var rikare än man är, så kommer man bli rikare än man är. Att det är ett sätt liksom att så här, signalera till universum på något vis att man är redo för ett annat liv.
Komma in en så här, bli rik vibe med universum.
Ja,
exakt. Ska suga åt sig.
Och det har man ju hört, liksom, att bara man har rätt kostym sådär, så kan man gå in i vilket mötesrum som helst. Den logiken, det har man ju på ett sätt fostrat. Och jag har alltid undrat, såhär, eller tänkt att det här kan vara genialiskt. Ja. Eller så är det dummaste man kan göra, att man skuldsätter sig. Ja, och alla förstår vad nackdelen skulle kunna vara, tror jag.
Men det är ju alltid människor som har gjort en ekonomisk resa, som har tagit risker och tjänat pengar.
Funkar det just för dem?
Ja, och det är de som då blir den här messias som ska berätta att det är så här man ska göra.
Precis, men det är ganska många så här, som i media, alltså vad ska man säga, i influencerekonomin, alltså som är företagare och synliga företagare, som har just den här resan. Att man liksom börjar med shoppingen och sen liksom kommer publiken, liksom bolagiseringen och intäkterna. På
jag gjorde ju så.
Exakt. Du är ett exempel. Det finns en del. Ja. Att,
Men i mitt fall så var det en strategi.
Ja.
För jag visste att ju mer jag bränner, bygger mig som ett lyxigt varumärke.
Ja.
Att om jag kan få mig själv så lyxig som det bara går. Om jag kan köpa ett hus som jag hade blivit tvång, som jag hade fått tvångsälja med den här räntan. Ja. Alltså på riktigt. Jag var så stretchad.
Ja.
Och när jag får upp en sån bild så kommer då dyrare kunder vilja annonsera hos mig.
Mm. Och det blev... Du blir värd mer. Alltså ja. Du som liksom... vara. Efterfrågan stiger med den varan.
Ja, för när jag hyrde ett hus i Saint-Maxime i Frankrike i 5 veckor och betalade 1 miljon för det,
ha.
Då ville ju kunderna vara i det där lyxiga huset.
Ha,
men som sagt, det är också en lyxfälla-strategi.
Ja.
Så det är ingenting jag rekommenderar.
Hur många liksom, vad ska man säga, mini- Isabella Löwengripar finns det där ute, tror du, som försökt samma sak som inte, där det inte funkade, så att säga. Det undrar man. Vad är hitraten liksom på den här strategin? Om Hanna och Amanda haft det lite samma, verkar det som. Men det är bara liksom de där det fungerat som man ser.
Ja, jag har inte följt deras podd och jag ser bara ibland Hanna och Amanda.
Inte heller faktiskt. Men...
Ja, jag ser bara ibland vackra liksom, inrednings... detaljer hos Amanda, och hon är ju wow, vilken liksom inredning.
Det ser ut väldigt, väldigt mycket som på ett
hem.
Nej, ett hotell, inte på ett hem. Som på ett hotell i Dubai, tycker jag det ser ut.
Ja, nej, jag tycker typ JK Place. Såhär lite boutique, lyx.
Mm.
Men i alla fall, henne vill det ju följa just för att det alltid är en vacker omgivning och hon är väldigt vacker, så att hon tjänar ju på att hon har ett inspirerande
liv. Det är samma
sak. Ja, det är samma bransch.
Det finns ett annat ordspråk som är det direkta motsatsen, som jag också tycker låter som att det stämmer. Och det är ju, det är inte de stora inkomsterna, det är de små utgifterna. Det här brukade mina föräldrar säga till mig när jag var tonåring.
Det är en generationskommentar.
Ja. Och det känns också sant vid första anblick, så att säga, eller hur?
Mm.
Tror du att det är det?
Ja, men det är också en kombination. De små utgifterna, absolut, det är där du hittar ett större sparande. Men, och nu kommer vi in på den tidigare.
Mm.
För att de små utgifterna då minskar, du får mer pengar i plånboken.
Mm.
Men sitter du på de här pengarna sen? Då händer ju ingenting.
Nej,
så precis. Då måste du våga använda dem, till exempel ut på börsen.
Just det.
Till exempel köpa en kanske större bostad.
Mm.
Till exempel våga amortera mer.
Mm.
Bunkra med de här tråkiga utgifterna och sen spendera dem på ett sätt där du får tillbaka dem på lång sikt.
Just det,
eller precis. Bara lite livskvalitet och sticka iväg till typ London och ha en kul helg.
Mm, mm.
För då kommer du hem glad med energi och då orkar du jobba mer.
Tjänar influencers så mycket som man tror?
Det har varit en enorm högt tryck på influencers den senaste tiden.
Mm.
Jag tycker att idag så ser det lite annorlunda ut.
Mm.
Men backar vi bakåt några år så har det varit så enorma summor. Du har kunnat få 500 000 för att posta 2-3 inlägg.
Mm, mm.
Jag har alltid tagit betalt någonstans. Ska jag stå på ett event och bjuda in liksom folk och skriva om det, då är det ju så här 80-90 000.
Mm.
Så det är enorma belopp. Men då, det var så då.
Ja.
Idag är vi en annan marknad och det är för att konkurrensen är så hög.
Ja.
Och många företag har valt att lämna de stora makroinfluenserna och gå på mikro istället för att man tycker att det är mer lönsamt. De är billigare såklart.
Mm.
Och är en mindre...
Kanske trognare följarbas liksom, som känns som att de känner dem bättre.
Mm. Ja, ofta så har de hur mycket högre conversion rate när de jobbar med bolag. Mm.
Ja, men för jag tänkte på den här, det var en historia för några veckor sedan eller vad det var, när Ann Söderlund fick fruktansvärt mycket skit för att hon hade gjort reklam för en begravningsbyrå. Och då hade hon gjort den här reklamen med då en död släkting.
Ja.
Och det kan man ju diskutera hur kanske smart eller smakfull den kampanjen var. Men det jag märkte i, folk blev väldigt arga för att dels att hon tjänar jättemycket pengar på såna här kampanjer och att det fanns liksom väldigt mycket att välja och vraka bland, som att liksom att det var ren girighet hon liksom tagit på sig även detta liksom, när hon egentligen såklart badar i den typen av erbjudanden och badar i pengar. Och det är inte riktigt så det ser ut, eller hur? Utan snarare, jag upplever ganska många i någon så här influencer eller mediebransch, alltså är lite så, man lever ganska mycket från tuva till tuva så, och är ganska rädd också för att tacka nej, för man tänker att om jag tackar nej en gång, om jag skulle visa mig för fin för det här, då liksom, då kanske de aldrig mer frågar, då kanske inte får den här, jag vet inte, matkassesponsen som jag vill ha nästa vecka. Eller hur?
Ja, och sen är det så att är det tomt i kanalen, då tror ju andra företag så här, men här ska vi inte annonsera. Så är det att det händer lite grejer hela tiden, så kommer det fler. Alltså det drar åt sig fler kunder.
Mm.
Så det är alltid bättre att gå med mycket lägre belopp med vissa kunder, för då håvar du in andra sen.
Det är en sak att vara typ en tv-programledare. Man får liksom några jobb här, några jobb där. Men hur det liksom betalar sig på sikt, alltså det ger egentligen inte så mycket garantier. Det kan egentligen vara, tror jag, alltså det finns vissa som blir väldigt kända, men sen så, ja, och så slutar de ringa från den enda tv-kanalen där de har haft lite små jobb liksom. Jaha, vad ska de göra då? Måste de söka läkarprogrammet allihopa för liksom, och så ska de sitta där, och de har fortfarande den där belastningen av liksom ett kändisskap som kan vara liksom att det folk tittar på dem, har åsikter om dem, förväntar sig saker av dem. De måste vara lite på spänn varje gång de går utanför dörren liksom. Men det är egentligen så, det ger inte automatiskt någon betalning liksom, utan du måste också ha ett jobb med det.
Ja, synligheten är ju i sig inte någon betalning där och då.
Nej, men precis.
Men man hoppas på att det
som
kommer
många
sen.
Föreställer sig att det är, tror jag. Jag skulle säga att den enda betalning som aldrig riktigt, eller som är liksom helt garanterad med kändiskap, det är väl att folk vill ligga med en, eller med kända.
Betalning.
Ja. Det är liksom det som är det. Folk vill festa med kända, folk vill bjuda kända på sprit och droger, och folk vill ligga med kända. Det är det man kan liksom räkna med.
Mm. Det är ju ett glassigt liv, så är det.
Ja, på det, om det är det man är intresserad av. Men om man är typ, jag vet inte, fembarnsmamman Ann Söderlund, som kanske inte liksom vill bli bjuden på droger och uppvaktad på det sättet, då kanske det är liksom en liten annan ekvation, att det är en liten fälla på något sätt.
Mm.
Att han,
ja, perksen blir inte lika mycket,
nej, precis,
intressanta. Att,
utan då krävs det någonting som alltså vissa lyckas med. Man tänker så här, Peter Settman till exempel, han blev ju känd på att göra Ronny och Ragge. Han blev inte rik på att göra Ronny och Ragge, utan han blev rik när han startade sitt produktionsbolag och slutade jobba som kändis så att säga, utan tog det och gjorde någonting annat av det.
Mm.
Lite kanske Filip och Fredrik blev väldigt kända på att göra sina program och så, men de blev inte rika förrän de startade Nexikos där. Kanske Matilda Järf, heter hon så? Det är så konstigt.
Ja.
Hon har ju ett väldigt framgångsrikt klädmärke nu.
Mm, verkligen.
Men jag skulle gissa att de första 10 åren så blev hon mest känd och inte så mycket rik.
Nej, och precis. Och just frågan kring att influensernas bolag, hur, om de går så bra och sådär.
Mm.
Det man får tänka på när man driver ett företag, att det spelar ingen roll om du omsätter 3 miljoner eller 10 miljoner egentligen, eller 50 miljoner, utan det handlar om så här, vad har du för sista, alltså marginal i slutändan? Alltså hur stor är din marginal? För det påverkar sen sista raden, alltså din vinst.
Mm.
Så att om du är en influencer som har startat ett företag och inte behöver lägga så mycket pengar på marknadsföring,
Just det.
Mm. Du kommer gratis in på hyllorna till exempel, vilket man också ofta brukar behöva betala för. Mm. Om du kommer in på ett apotek, du måste betala för marknadsföring av dig själv.
Mm.
Så att har du möjlighet att dra ner alla marknadsföringskostnader, så kommer automatiskt ditt bolag gå med större vinst.
Man har ett försprång på det sättet.
Ja, och du har, vad säger man, ett normalt bolag kanske kämpar för 10% i vinst. Det är ett riktigt välmående bolag.
Mm.
Medan vissa influencers kanske kan nå liksom 20-30% i vinst.
Mm.
Så det innebär att omsätter du liksom 1 miljon, då har du ju ganska mycket vinst i ditt bolag om du inte har så mycket kostnad jämfört mot ett annat klassiskt bolag som måste allokera marknadsföringspengar.
Precis, så jag, typ en genväg på det.
Som influencer så du tjänar mer på att omsätta lite mindre, men se till att du behåller låga kostnader och kan öka marginalen snarare än att gasa på och bli jättestora och inte ha så stor vinst längre.
Nej, just det.
Och där har influenserna verkligen ett försprång.
Ja, intressant, intressant.
Men där kan man göra som mig som skiter i det här. Utan att man...
Men det är väl ganska mycket den resan du hade med att du med Lövengrip, eller hur?
Ja, med Lövengrip så var det verkligen upp mycket omsättning som jag bara kan.
Mm.
Så vi fick upp omsättningen till 100 miljoner, men just kanske vinstmarginalen var inte så viktigt där, utan då var det också ett varumärkesbyggande. Att kan jag bygga ett stort bolag där vi kan ta ut löner, vi kan då leva ett bra liv, så kommer det ge mig någon form av status och sen kunna bygga eller investera i andra bolag.
Varför känns ni båda så mycket äldre än ni är?
Men jag har alltid varit lillgammal. Och alltid varit väldigt så här obrydd kring att folk har haft en åsikt om det. Jag vill inte gå ut på krogen. Jag vill inte klä mig som en ung person. Jag vill inte vistas i unga personers liksom.
Du och din Max Mara hjärna har liksom sökt dig till en annan värld hela tiden.
Ja, och då trivs jag att leva ett äldre liv trots ålder. Jag kommer ihåg när jag var 16 och hade precis träffat en ny kille som var 27. Alltid dragits till mycket äldre män. Och det bästa jag visste var för att gå och hämta tidningen på morgonen från hans liksom brevinkaste på Kungsholmen. Lägga mig och läsa DN och en kopp kaffe.
Var så vuxen.
Ja! Jag älskade det.
Ja. Jag tycker att det finns någonting. Jag känner mig ganska... Den marknadsförs ju väldigt hårt, liksom ungdomen, som någonting väldigt fint och återvärt och sådär. Och jag tyckte att det den ungdomliga inställningen som kanske är då, ja, men om man ska beskriva positivt, så kanske det är så här, ja, men allt kan hända, liksom man är mottaglig, man är öppen, man kan gå ut på stan, liksom springa in i vem som helst och det kan förändra ens liv. Man kan liksom åka på en resa och plötsligt liksom fastna där, träffa någon, bli jättekär, att det liksom att livet, alltså världen är ens ostron och allting är möjligt. Det är ju det som folk tycker är positivt med ungdom, eller hur?
Mm.
Jag kände att så här, det är, jag kände mig lite lurad av den bilden, för att vara så öppen och så tillgänglig är ju också otroligt utmattande. Alltså att åka runt i världen och liksom förvänta sig
stordåd.
Ja, precis. Eller liksom förvänta sig att varje liksom idiot man springer in i ska liksom vara någon man ska ha tid och energi och så åt att lära känna och ta in dens åsikter och dens konstiga. Alltså, det är också att liksom låta sig bli erövrad, är det ju egentligen. Och kanske låta sig bli lurad på ett sätt.
Men kärnan av att vara ung, eller så här, det på ett nötskal, det är när man är ung och man går på toaletten på nattklubb och så blir man bästis med den som man står och väntar i kön med.
Exakt, ja. Precis. Jag tyckte du lät väldigt ung när du berättade om din taxichaufför. Alltså det är också så här, jag som ung, att kanske börja prata med en uteliggare och verkligen så här, ta till mig den som människa. Alltså på vägen hem liksom. Och det är ju, alltså det funkar liksom inte i längden, utan det är att sätta sig själv liksom sist på något sätt. Att vara så öppen för världen så att ens egen, man kan inte ha någon egen agenda, man kan inte ha någon egen riktning. Sen jag slutade vara ung på det sättet, så jag märker så att jag är mer sluten. Alltså det är helt omöjligt att springa in i mig på gatan och typ beröra mig. Alltså jag är verkligen stängd.
På Stureplan.
Nej, det går. Nej. Nej, jag är helt stängd. Alltså det är som att prata med en robot liksom. Jag tar inte in någonting för att jag har mitt eget liksom, mina egna människor jag bryr mig om, och de är liksom här borta och det vet jag vilka de är. Förstår du vad jag menar? Mm. Min egen lilla värld.
Men där kan jag ändå känna tvärtom. För att när jag hade varit ung, då hade jag inte orkat prata med taxichauffören, för jag hade varit så inne i mitt.
Alltså, aha.
Jag hade verkligen, du vet, man är, det är skygglappar på, man springer sitt race, jag hade inte sett uteliggaren på stan eller någon som behövde hjälp. Idag så är man ju lite mer så här laid back. Och jag tar mig tid att prata med människor på ett helt annat sätt nu när jag är äldre. Jag pratar ju med alla oavsett, jag chitchattar med alla på Coop eller nu Willysdag, inne på macken. Alltså jag skapar ju en relation med alla, och det skulle jag aldrig gjort när jag var ung. Jag tror att det handlar om en respekt.
Jag kanske kommer komma dit någon gång då.
Jag tror det handlar om att man blir äldre, så har man en form av respekt till människor och uppskattar varandra på ett annat sätt. Men med det sagt så trivs jag väldigt mycket i den här vuxna rollen, att få vara den här, ja, jag fixar och jag intresserar mig och jag tar mitt ansvar i samhället. Jag följer för kapitalismen.
Ja, men jag är en medborgare och jag betalar skatt. Och jag respekterar väjningsplikt och jag håller på liksom. Men det är någonting som både du och jag har erfarenhet av, tror jag. Du ännu mer ju, för att du fick barn när du var 22, eller hur?
23.
23, ja. Och jag gifte mig när jag var 24 och fick barn när jag var 25. Ja, 25. Och det betyder ju att man är ganska otakt med de flesta svenskar. Alltså det är fortfarande så att jag ganska ofta träffar folk som är betydligt äldre, men ändå så här äldre.
10 år äldre.
Ja, som fortfarande kanske behandlar mig som en äldre släkting, för att jag har en typ av erfarenheter som de inte har. Och det måste ju hända dig hela tiden. Alltså, du har ju liksom levt villa liv och haft liksom barn, bil, den typen av liksom,
skilsmässa.
Skilsmässa, exakt. I ett decennium liksom. Och det här, alltså det är också, ibland blir man ju också, jag känner att jag blir äldre för att folk talar till mig som att jag är äldre. Att det, för att det är så här, ja just det, ja, vilket förlossningssjukhus ska jag välja? Hur tänker du om bolån? Vågar man, alltså, ja, typ som folk ställer frågor till den här podden. För att bara vi började lite tidigare liksom.
Men mitt bästa ålderstecken med mig själv, det är att jag ser fram emot att åldras och bli ännu mer trygg med mig själv.
Ännu mer trygg.
Jag tycker det är skönt att bli äldre, man bryr sig inte så mycket. Jag har börjat dra det här mantrat nu högt. Det tycker jag ändå är ett ålderstecken. Nej, men för att summera så har jag väl sett på ungdomen som ett nödvändigt ont att ta sig igenom.
Lite så är jag också. Och att jag tänker mig också att det kan komma en tid i mitt liv när liksom mina barn är lite större, jag inte har så liksom mycket dagligt ansvar och så. När jag tänker mig att jag kan bli avundsjuk på så här Bill Murray, du vet, när han typ stal väl en golfbil och körde på Stureplan eller vad det nu var. Alltså att vara den sortens åldringar som man vet så här, de har varit vuxna på riktigt. Det är inte så att de fortsatt vara barn hela livet. Men att man kan liksom, när det, att vuxendomen då också kan släppa. Det kan jag hoppas.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hur ska man semestra i en lågkonjunktur? Jag hatar semester.
Varför det?
Alltså jag tycker att idén semester är dålig. Jag tycker att det är typ en missuppfattning. Att man ska göra någonting som är motsatt ens riktiga liv. Och det ska vara det som är nice. Det är liksom helt fel. Att om man känner att man behöver, om man behöver semester, då borde man inte fly och åka bort och bete sig liksom helt annorlunda en vecka. Utan man borde se över sitt riktiga liv. Alltså jag tycker det är konstigt att anses vara normalt att åka på semester. Att liksom slita och släpa och lida majoriteten av tiden. För att sen då leva som en kung några dagar. Och sen våndas över att komma tillbaka. Alltså det är så himla ohållbart. Det förstår man. Man förstår ju så här. Att folk skiljer sig efter en semester. Man förstår att folk super för mycket på en semester eller äter för mycket. Att de kör så här, en jetski rakt in i ett berg på sin semester. För att det är liksom en konstig tripp som pågår en vecka eller några. Och så ska de komma tillbaka och så blir det liksom, det funkar. Det är inte en bra idé. Hela mitt liv går ut på att försöka få baslinjen så hög som möjligt. Vilket då gör också att man måste fila ner topparna. Förstår du vad jag menar?
Men det är ett bra livsråd från dig. På riktigt. Att,
tycker du det?
För jag känner, ja, att försöka hitta basen så bra som det bara går. Att man inte vill fly.
Ja.
Och frågan är, hur gör man det då?
Ja, ett sätt kan ju vara att ta bort de här topparna. Alltså för det är ganska många som frågar mig så här, men hur har du råd med det här? Eller hur går det till när du... Ja, men jag har inga sådana sinnessjuka så här att, ja men nu ska jag åka hit, bränna jättemycket pengar och liksom bara... Men det är ganska många som anser att det är normalt. Att säga, men det är klart att man åker ju någonstans på sportlovet.
Men har du inte någon så här eufori med barnen när du åker till Grönan? Att det är så här, wow!
Nej, jag hatar Grönan.
Nej.
Ja, ibland åker jag iväg och gör research.
Vad innebär det då?
Det innebär att jag kanske är på en annan plats. Alltså kanske, saker kanske smakar annorlunda i andra byggnader. Men jag jobbar fortfarande. Och jag har också oftast med mig hela min familj.
Det är fortfarande samma lidande ändå.
Exakt. Baslinjen är kvar, den följer alltid med. För jag tror inte på det här med att liksom ligga och slöa heller.
Nej.
Det är ingen som är bra av det.
Du hade en typ av då semester som är så extrem att jag aldrig hört någon göra samma sak. Uh-huh. Kan inte du berätta om när du var på Gotland själv?
när jag bodde i en eremitstuga. Ja. Jag var inte själv, jag hade med mig min bebis.
Ja.
Ja, men det är första gången jag åkte ifrån de två äldre. Jag hade med mig mitt tredje barn, de två andra var hemma. Så var jag där själv i några dagar. Och den typen av semester kan jag gilla. Alltså det fanns inte rinnande vatten där och så.
Vi kan du bara förklara, du bodde i en form av stuga.
Ja,
typ precis. I en vecka.
Jag tror kanske 4 dagar.
Med en bebis utan rinnande vatten.
Ja.
Utan elektricitet.
Ja, man kunde gå och hämta vatten. Så kunde man elda, så fanns det en fotogenlampa.
Själv, hur gammal var Moses?
8 månader. Jag var också, jag var fjällvandrade, alltså i en sån fjällvandring som man åker helikopter till.
Ja.
Alltså så att man är helt utanför liksom, mobilnätet och så. När Kåge, mitt andra barn, var 4 månader. Och då var jag, dels är man ju mer nyförlöst då, liksom, man är fortfarande lite så här. Men också, jag var en yngre mamma då så att säga. Jag var inte lika bebisvan som jag var tredje gången. Men, och den typen av semester gillar jag när man liksom lever fattigare än man gör annars. För då kommer man tillbaka.
Det är jätteudda.
Då kommer
ingen
man
kommer
tillbaka
kunna
med en ro i själen. Och uppskattar att ha rinnande vatten till exempel. Istället för att komma hem från Dubai. Och bara tycka så här, varför är inte kranarna liksom av guld? Och varför står det inte liksom en pakistanier med slavlön och erbjuder mig en ångad handduk i varje hörn. Det är inte bra för ens. Men om man kommer tillbaka och just så här.
Fast vet du har faktiskt helt rätt när jag tänker efter.
En toalett som går att spola, är det
ja,
sant?
Nej, men du har rätt i det. För att folk älskar ju husvagnssemestrar i Sverige.
Ja, det har jag aldrig varit på.
Ja, och jag hade gärna gjort en vandring där man liksom hamnar i stugor och lever ett enkla liv. Så du har faktiskt helt rätt i att man mår bra i själen av att skala liksom ner det lyxiga.
Ja, men precis. Nu har ju vi köpt ett dyrt fint tält. Som vi använder bara 2 nätter tror jag förra sommaren. Men det är ju också mysigt. Det var bara, vi hade så här problem att hitta hotell när vi åkte runt i Sverige. Men gud, ett sånt här fint tält kostar ju liksom som 2 nätter på hotell. Perfekt, då tar vi det istället. Så nu, det tror jag vi kommer göra i sommar en del.
Vet du vad mitt största dåliga samvete är?
Nej.
Det är när jag tvingar Paul att sälja hans husbil.
Hade han en husbil?
Ja, alltså gud, jag började typ... Så, ja. Nej, men han köper en husbil när vi precis börjar dejta. Och han är så lycklig över frihetskänslan att få åka var som helst i Sverige och Norge och bara kunna stanna, vara vid den här sjön och utsikten, att det är liksom, ja, men ro för själen. Där kommer jag från mitt gamla liksom, mentala, maximala lyxliv.
Usch, vad är det här?
Ja. Och tänker, ska jag behöva duscha där jag går på toaletten?
Ja.
Och säger åt honom att sälja, för att jag vill hellre bo på hotell.
Mm.
Och jag har så dåligt samvete med det här, för att han älskade sin husbil. Och vi hann aldrig använda den. Så nu i efterhand så hade jag hellre åkt upp till Lofoten med den husbilen än åkt iväg till Thailand.
Mm.
Så, och jag pratade i något förra avsnitt att jag håller på att transformeras mer åt ditt håll. Så att jag är trött på Dubai och guldhandtag. Jag vill ut i skogen.
Mm.
Så mina semester från mig nu kommer att bli enklare.
Intressant. Intressant.
Så ska jag komma tillbaka till pool och lyx.
Ja. Precis. Ja. Och gud vad du kommer uppskatta det. Vi har fått ganska många såna här frågor som är, hur ska man välja karriär, eller så här, vad ska jag välja för sommarjobb, välja utbildning, den typen av frågor. Och jag har haft ett tips som jag har av egen erfarenhet liksom praktiserat på mig själv. Och det är så här att man ska skriva upp så här vad man lägger tid på. Nu kan man också få det från sin telefon. Att den berättar vad man har gjort med sina dagar. För då får man reda på vad man är intresserad av på riktigt.
Instagram, YouTube och TikTok.
Ja, men precis. Men jag hade nog lite så att jag så här insåg att det var ett riktigt intresse, att jag så här låg och scrollade kanske så här hus och inredningsgrejer och så, innan jag sökte arkitektutbildningen på KTH, eller innan jag började jobba på så här ett byggnadsvårdsföretag. Men jag tänkte nog att det här var en konstig hobby jag hade, eller det här gillar väl alla, men det gör inte alla egentligen, utan det var jag som gillade det. Och så här har jag då sagt att det här kan vara ett så här bra knep, för det funkade för mig. Och så var det när jag började liksom på radion också, att då hade jag lagt massa tid på att obetalt liksom skriva om politik på internet. Och så någon som hörde av sig då, bara, du som verkar gilla det här så himla mycket, vill du komma och få betalt för att göra det också? Så för mig har det funkat, men jag är inte säker på att det här funkar längre.
Fast jag tycker spontant att det är ett jättebra tips.
Ja, men det känns som att nu, alltså skulle man ge så här en ensam kille som liksom är lite vilsen det här tipset, alltså då skulle han ju
bli porrskådis.
Ja, men precis. Ja, vad är mina intressen? Ja, titta på andra människor som har sex. Titta på andras händer som lagar mat, men aldrig lagar mat själv. Alltså det känns som att det är svårt. Jag tror att det är svårare idag. Det blir mer om man väljer karriär på det sättet att man bläddrar i en utbildningskatalog och så sätter man ner, blundar och sätter ner ett finger. Alltså för att det inte kommer från en själv eller från den miljö man redan är i eller liksom organiskt sådär. Så är det ju många som väljer karriär idag. Och så flyttar man till Växjö och så går man personalvetarutbildningen. Det finns ju ingen som har haft personalveteri som hobby innan de gör det. Jag tror inte det.
Nej, men jag älskar ditt råd just att på något sätt att analysera var man hamnar när man typ googlar, läser, diskuterar med vänner vilka tidningar man väljer att liksom konsumera.
Mm.
Och att på något sätt få större så här självinsikt i att men gud, jag har läst väldigt mycket kring de här ämnena just nu. Till exempel att man köper mycket psykologitidningar eller tycker
precis
att det är intressant.
Mm.
Titta på Dr. Phil väldigt mycket. Då kanske det är det här någonstans som man vill vara.
Mm.
För precis som du säger att man kanske har, eller man är så indoktrinerad i samhället kring att ekonomi är bra, det här ska jag göra.
Mm.
Att man inte vågar tänka att vad vill jag göra egentligen? Att det är ju väldigt så här privilegierat att så här önska vad man vill göra i livet istället för bara ta det som liksom finns.
Mm.
Så att utgå från vad man redan tycker om och gräva där.
Precis, jag vet ganska många som är så här bara, ja, jo, men jag skulle egentligen såklart vilja jobba med film, men det vill väl alla? Så, nej, det vill inte alla.
Nej.
Absolut inte.
Nej,
nej, sök en regissörsutbildning. Alltså, ja.
Jag gillar det rådet.
Ja, vad bra.
Om du hade fått styra om din karriär lite grann, alltså, är det någonting där som du... Är det inredning och arkitektur?
Alltså för mig personligen?
Ja.
Alltså nu är det ju lite så här... Jag gick ju på arkitektprogrammet när jag fick mitt första barn. Och nu... Sen så har jag liksom hittat andra sätt att försörja mig. Och jag tycker ju jättemycket om det jag gör nu. Och nu är det bara så att då skulle jag behöva gå tillbaka till en utbildning.
Mm.
Alltså att plugga på heltid. Och det är också en sån utbildning som faktiskt är heltid. Alltså... Så det är nog det som tar emot. Men jag tycker fortfarande att det är skitkul med hus. Liksom. Och jag kommer nog alltid hålla på lite med hus. Så nu blev det istället att jag ska bygga ett hus åt mig själv. det blev konsumtion istället för att jag skulle tjäna pengar. Det var ju synd. Mm. Men när jag var liten så läste jag alla Britta och Silver-böckerna. Jag vet inte om du...
Nej,
det var inte hästtjej på det sättet. Och de börjar med liksom att hon är barn och har en häst som heter Silver. Och sen så blir hon liksom äldre och äldre. Och man undrar så här, men hur ska ni fortsätta det här? För nu, så, men när hon då ska få liksom sitt första jobb och liksom flytta hemifrån och så där, den här Britta då. Så blir det liksom att hon börjar jobba på ridskolan där hon ändå har varit liksom hela sin uppväxt. Så, och hör naturligt hemma och är naturligt intresserad och sådär. Och den typen av karriärer, alltså det var ju mycket vanligare för att man liksom bara växer in i en roll av rent intresse. Att man befinner sig på en plats och sen så visar sig att vi behöver någon som kan göra det här. Du står ju ändå här hela tiden, vill du? Och så har det ju funkat ändå ganska mycket i mitt liv då. Vilket är väldigt kul. Alltså det ja, för man står ju ofta där av en anledning då. Men det tror jag blir ovanligare just för att, ja, men folk kanske då, ja, men kollar på matlagningsvideos mer än att liksom hjälpa till i ett restaurangkök, eller du vet, alltså man får ett större avstånd till liksom den riktiga världen. Så att hoppa ut i den riktiga, hoppa ut på en arbetsplats är mer så här slumpartat. Man vet inte riktigt vad man ska, och det är väldigt svårt att veta, tror jag, när man bläddrar en utbildningskatalog, för alla de här branscherna som man inte har någon aning om, arbetsplatserna som man inte har någon aning om hur de fungerar, i liksom, som man ska gå en utbildning som man heller inte riktigt vet hur den fungerar faktiskt. För det kan vara jävligt olika. Jag tycker det känns som att liksom kasta pil med ögonbindel. Jag tycker det känns jätteobehagligt. Så att, ja, mitt tips är att försöka skaffa en Britta och Silver karriär mer. det är tryggare på något sätt.
Ett jobb som jag hade kunnat ha idag, alltså i ett annat parallellt liv, som jag aldrig hade trott att jag skulle kunna välja. Alltså, eller, för första hand hade jag valt politiker, absolut. Sen hade det varit kul att hålla på med tv. Men om jag bara tar bort de yrkena.
Ja. Det frågar folk mig också. Så här, kommer Bella bli politiker?
Ja, men, då, ja, men det ligger där. Jag kommer inte bli det, för det finns inga pengar i.
Förlåt. Bra, då vet jag vad jag ska svara nästa gång de frågar. nej.
Men, alltså, det här låter så bra. Men jag hade kunnat bli typ skattejurist. Mm. Och det hänger inte ihop med min personlighet alls, och det hade nog inte hänt på riktigt. Men jag har upptäckt,
sitta inlåst i ett kontor och cruncha siffror.
Nej, men alltså, jag har upptäckt att det är ett jäkligt roligt jobb.
Aha, det kanske är.
Ja, för att jag jobbar mycket med skattejurister till och från. Just för att jag är så noga med som influencer att hela tiden göra rätt med förmånsbeskattning och så här. Om du får hem någonting hem så måste du förmånsbeskatta det. Jag tycker inte vara den som liksom faller på något sånt.
Just det.
Och du vet, de är så här kreativa människor, försöker inte hitta luckor såklart, men ändå hitta.
Jo, men det är ju sporten. De ska ju försöka hitta luckor, eller hur?
För ja, men, ska ju, ja, men hitta liksom bästa möjliga för liksom den här situationen. Och jag har bara känt att så här, du är nära pengar, du är nära kreativa människor, du försöker hjälpa dem. Så att ohett yrke som jag på något sätt hade kunnat göra hett. Typ, kom till mig, jag grejar. Skattefifflare. Det hade jag aldrig gjort. Men i alla fall, så att jag tror att också i vuxen ålder, när man betalar när man blir äldre, så kanske man finner jobb som man inte hade tyckt var kul idag. Men sen ett stort råd, bara rent konkret, som jag som har varit arbetsgivare så länge. Och det är att välj jobb där du också tycker om din chef. Alltså välj chef med omsorg.
Ja, just det.
För det är en person, om du har en bra chef så kommer den personen se dig, den personen lyfter dig, hen låter dig liksom få bättre utvecklingsmöjligheter i jobbet och sådär. Så var riktigt noga med vem det är som du kommer rapportera till. Jag får, och även vi, får extremt mycket frågor kring hur man ska placera sina pengar. Och det här har jag alltid fått under många års tid, och det är väl för att jag alltid har varit intresserad av ekonomi. Jag är absolut ingen ekonom, jag hoppade av gymnasiet, så det säger ganska mycket. Men jag har handlat på börsen sedan liksom dagen jag fyllde 18. Och har varit jätteduktig på att förvalta min egen ekonomi. Idag så har jag lite diskretionär hjälp från min bank, för att jag inte riktigt tid på samma sätt, men har ett stort intresse för pengar och för omvärldsekonomin. Och den frågan som jag får nu kring just i de här tiderna, så här, hur ska man tänka? Det är extremt svajigt i världen, vilket också leder till att oftast att det blir extremt svajigt på marknaden.
Och det är också, det är ju vad ska man säga, det är inte bara börsen som svajar, utan det är ju allt svajar ju, så även det som nyss ansågs tryggt är ju kanske inte det på riktigt samma sätt.
Tips ett är att det handlar så mycket kring hur mycket pengar du har att avvara.
Alltså råd att förlora också då.
Verkligen. Att har du en ekonomi där du sparar så pass att det är väldigt ansträngande kring att behöva liksom rotfylla tänder eller kylskåpet går sönder. Är du på den nivån så ska du inte in på börsen överhuvudtaget.
Nej, precis. Fast å andra sidan, jag måste att ha ett så här ISK-konto, vad heter det?
Investeringskonto.
Investeringssparkonto heter det, va? Ja, just det. Mm. Inte ISK-konto utan IS-konto. Ja. Att ha ett investeringssparkonto är inte en så dum idé, tycker jag. Eller det funkar rent psykologiskt för mig. För att jag har, alltså jag har ganska svårt att så här, spara pengar, att lägga undan så. Men när jag för över pengar dit, då har jag en mycket högre tröskel att ta tillbaka dem. Om jag bara liksom låter pengarna hoppa mellan olika konton i min bankapp, alltså då är det som att inte, om jag är sugen på att köpa något så kan jag lika gärna låta dem hoppa tillbaka. Men om jag däremot köpt aktier istället, då är det som att jag, ja, då är det som att de är omöjliga att nå igen. Det är de ju inte. Men så att, på det...
Nej, men jag håller med. Det är, nej, men absolut.
Som
det...
ett mindgame mot sig själv, om man inte håller på att spara, så tycker jag ändå, nej, men köp lite aktier.
Ja, ja. Nej, men, så, men om du har, de flesta svenskar har inte mer än 10 000 kronor på kontot sparat.
Nej, de flesta klarar väl, eller nej, det finns väl... Det finns en stor grupp som ju väl inte har en månadslön. Det är väl den gruppen som är ja, som man pratar mycket om i kristider. Som
ja. Får, och, så att man måste alltid räkna med att varenda krona som du köper aktier eller fonder i har en möjlighet att verkligen sjunka i värde. Så att den dagen om du behöver sälja, så kan det vara så att det beloppet har halverats.
Mm.
Så bara ha det mindsetet när man kliver in i någonting.
Med det sagt, vad har du för roliga börstips?
Nej, men börstipsen är att många sitter alltid och väntar på rätt timing.
Mm.
Och det är jättesvårt, och inte ens de här supersmarta personerna på liksom private banking är duktiga på det. Mm. Utan deras strategi är också att man hela tiden liksom pö om pö köper.
Mm.
Som privatperson så tycker jag det är jättebra att man månadssparar.
Mm.
Och då kan man göra det på ett IS-konto. Och det jag tycker som i första hand som man ska köpa där är ju då till exempel en indexfond. Så Avanza Zero har då en så kallad gratisfond, alltså de tar ingen procent för att handla med dina, eller att du investerar i den här börsen. Att det är några som sköter den här fonden snarare.
Mm, ja, precis. Det är ju också ett tips att hålla ordning på de där jävla avgifterna.
Ja, alltså. Verkligen. Så det skulle jag säga så här, har du möjlighet, så till exempel då, spara 1 000 kronor som går då på autogiro in i den här indexfonden varje månad. Mm. Det är så här standard. Gör du det och så har du din pensionssparande, lägger undan tjänstepensionen, så är du liksom kommit långt.
Mm.
Men sen om du ska börja fylla på, att du ska gå in ännu mer, att du har till exempel 100 000 kronor som du ska placera, så är det återigen sprid, så du kanske stoppar in 10 000 varje månad.
Mm.
Och sen får man tänka lite grann att, tänk som en pyramid. Alltså i basen i ditt sparande, så oftast där har jag gått in med mycket så här investmentbolag.
Mm.
Alltså stora, tunga svenska, alltså tänk Investor.
Industrivärlden.
Ja, exakt.
Vad heter de? För ibland tycker jag också att man sitter där med sin börsapp och bara så här, vad heter företag nu igen? Alltså att man vill liksom inte ens vad man ska börja.
Nej. Så se det som basen. Så här, ha typ 3-4 stycken i stora investmentbolag som bara ligger det tryggt. Sen nästa steg i pyramiden är att du har stora bra bolag men som har en bra utdelning på sina aktier. Och vi pratade lite tidigare om H&M till exempel. De har alltid haft en bra utdelning. Just idag vet jag inte riktigt vad de har. Men till exempel Intrum har, Axfood, Atlas Copco. Så fyll liksom steg 2 i pyramiden med de här stora trygga bolagen.
Mm.
Och där skulle jag säga att man ska liksom ha mer än 10 bolag.
Mm.
Och sen har du din lilla topp i pyramiden, och där gör du det som är kul. Alltså där kan du köpa det här biotechbolaget som ska få en order i Danmark. Ja, exakt. Ja. Så verkligen ha den här liksom pyramidspridningen när du tänker i aktier.
Mm.
Och orkar man inte vara den som sitter på 15 de här mellanbolagen då i pyramiden och hålla koll på dem, så kanske lägg mer av de pengarna antingen i de här investmentbolagen eller in i fonder.
Mm, mm.
Det jag har gjort fel mycket, det är att jag kanske haft för få bolag i min portfölj. Alltså spridningen har inte varit så stor. Och sen har jag varit ganska hård med att så här, investera inte det jag inte förstår mig på.
Det är precis. Det försöker jag ganska mycket. Alltså att de första aktier jag köpte var kanske alltså företag som jag själv var kund i.
Ja.
Eller åt. För att då vet jag i alla fall vad det är de pysslar med. Liksom.
Och det är ett bra råd. Hade du pratat med Warren Buffett så hade han sagt samma sak.
Ja, okay. Bra.
Men problemet med det är att då blir spridningen av branscher blir oftast ganska liten.
Precis, nu har jag också några sådana så här stål. Det tycker jag, jag vet inte exakt hur den här utvecklingen av det fossilfria stålet går. Det är lite för avancerat, även om jag är KTH-barn då, så är det lite för avancerat för mig. Men jag vet i alla fall vad stål är och att det är någonting som kanske efterfrågas i krigstid. Jag har någon slags koll på den.
Ja, men det låter väl jättebra utan att först kan kunna den branschen själv. Så att se till att i de här 15 bolagen som du har investerat i, om du vill att satsa mer på aktier, så se till att det är olika branscher och de har också spridning globalt i olika valutor. Och så fick vi också någon fråga kring
olika valutor också.
Och vi fick också någon fråga, såg jag i vår frågestund här, att vad vi tror om de här liksom coola techbolagen
ja.
Och deras framtid.
Ja, det beror på vilka man pratar om, skulle jag säga. Och hur nära de har kommit liksom, en monopolsituation, eller hur? För att det finns ju en... Det finns en ganska så här intressant person som heter Peter Thiel som inte är så omtalad i Sverige. Liksom. Men som är en av de, han var liksom grundare till PayPal, var tidig investerare i Facebook och sådär. Och är väldigt så här omdiskuterad i USA, för att han är också väldigt politiskt aktiv och en av de största politiska donatorerna. Och,
är han Trump-anhängare?
Ja, eller han donerade pengar till Trumps kampanj. Men, och nu när han får fråga om det så säger han så här, om man var nöjd med den investeringen eller inte. Så han bara sagt, nej men det är svårt att veta än liksom, om det hade den effekt som jag ville. Han är mycket med, det är mycket med yttrandefrihet och sånt där kan man säga. Han är någon slags libertarian. I alla fall, Peter Thiel, han har en intressant föreläsning som man kan googla upp, som handlar om att han skulle aldrig investera i någonting som är utsatt för konkurrens, för att då försvinner vinsten. Utan han säger liksom att det som hela techvärlden handlar om är ju att uppfinna nya monopol. Det är ju så, vad ska man säga... Alltså Spotify är ett bra exempel på det. De har inte haft i Sverige några riktiga konkurrenter. De har i princip monopol på den svenska marknaden i alla fall. Sen kanske inte funkar riktigt på samma sätt i USA och så där också. Där finns det flera streamingtjänster liksom som slåss om samma kunder. Och därför går det också, då har man inte möjlighet att göra vinst. Utan att uppfinna en ny marknad och sen då kan man ju själv sätta priset. Och det är ju hela liksom idén med många av de här techbolagen. Så att ju närmare de är den situationen, då är de ju bara en del av liksom samhället, infrastrukturen. Och då är de ju inte, då påverkas, eller då är de inte sårbara för kris och svängningar. Om de fortfarande bara är på väg att kämpa dit och är beroende av jättemycket riskkapital för att nå dit, ja, då hör de det lite knäligare just nu liksom. Ska jag fortsätta köpa avokado för att bli lycklig? Eller ska jag lida i lågkonjunkturens anda? Anda? Jag får många sådana frågor om så här, vad ska man unna sig? Eller vad ska man inte unna sig?
Mm.
Och jag känner att svaret på alla de frågorna är kanske... eller att frågan egentligen borde vara, blir man lycklig av att då unna sig?
Det är en väldigt bra formulering av frågan.
Ja, nu jävlar.
Ja,
nu.
Ja.
har ni liksom, jag vill säga så här, har ni googlat tantra? Det finns olika sätt liksom att eller fransk psykoanalys typ, att grejen med begär är väl också att de inte kan bli tillfredsställda, att man blir inte lycklig av att jaga begär, för att begär kan inte tillfredsställas utan de flyttas till något annat. Alltså lite så är det ändå. Och att det förlåt, jag känns som att jag låter som världens billigaste munk nu, men det
låter som en klok munk.
Tack. Men för det finns någonting så här att omvärlden försöker berätta för en att vi blir lyckligare om vi köper mer, och att och kanske också så här som vi pratade om i början, om man är mer tillgänglig, om man är mer dekadent utlevande eller liksom åtkomlig, om man säger ja till livet. Men jag skulle ändå slå ett slag för och kanske påminna om att säga nej till livet. Alltså lite grann i alla fall. Alltså, för det blir ju aldrig ett helt nej. Alltså alternativet till avokado då, det kanske inte i och för sig är det mest dekadenta i hela världen. Men alternativet är ju inte svält, hoppas jag. Utan det är ju ändå att äta. Men att kanske äta på... Alltså saker blir väldigt goda när man har mindre av dem. Eller hur? Alltså att det jag försöker säga är att lära sig att uppskatta de mindre sakerna. Och det är någonting man gör, inte genom att typ läsa en bok om det, utan det är någonting man gör genom att uppleva mindre saker. Alltså att bara prova typ att skjuta upp sin morgonkopp kaffe 2 timmar. Alltså hur jävla gott det blir med en kopp kaffe sen då.
Det är sant.
Alltså,
intressant.
Men jag tror att det finns en så här, jag såg till exempel att människor köper ju ganska mycket mindre grönsaker nu. Och för att de blir dyrare. Men jag tror också att man köper mindre grönsaker för att man pratar så mycket om hur dyrare grönsaker har blivit. För att man köper inte lika mycket mindre godis och sånt, som också har blivit dyrare. Jag kollade upp det här, för först tänkte jag så, jag bara, nej, men det är säkert så att godis inte har stigit i pris. Det har det.
Ja, gud ja.
Det har det, ja. Utan jag tror att det är en sån psykologisk grej, att man tänker så här att, men vad skönt, alla pratar om hur dyrt det har blivit med grönsaker, då slipper jag det. Nu ska jag liksom då, något roligt måste jag ju få ha. Och då börjar man äta sämre istället, för att liksom att man låter sig göra det för att man då fortfarande ska unna sig, enligt den här tankemodellen, så ska man ändå hela tiden ge sig själv små presenter, så att säga. Då tänker man så, jaha, allting är fattigt och deppigt och jobbigt, jaha, men det finns i alla fall liksom raffinerat socker. Jag tror man ska vara försiktig med det, alltså. Det är lite som att vara gravid, någonting som jag känner starkt just nu, att många säger så här, men du måste unna dig nu när du är gravid. Min erfarenhet är att, alltså, det bästa är att inte unna sig någonting. Mm. Det bästa är att liksom, jag accepterar att det är typ jobbigt på jättemånga olika sätt hela tiden. Men att det blir inte bättre för att man typ, alltså, om man blir så här, att man vilar så fort man är trött när man är gravid. Alltså då gör man ingenting. Då är man liksom, då blir man helt passiviserad, deprimerad. Alltså folk säger så här, ja, men det är så jobbigt att röra sig, så här, ja, men man måste det ändå, för att annars får man ont i hela kroppen. Bella, är det inte frustrerande att vara så intresserad av både skapande och näringsliv och ändå vara fast med sina barn?
Jag tycker det är en jättekonstig fråga.
Jag har inte sagt att det är som Kim Kardashian säger, att you can do both.
Men för mig handlar det, jag tror att när man har barn och en karriär, så blir man ju mer intresserad av bägge delar.
Ja.
Så att hålla koll på världen, politik och näringsliv, det måste man göra i och med att du har ansvar för liksom ett hushåll och barn. Man måste veta hur man ska navigera framåt.
Mm.
Hur man ska välja yrkesliv utifrån liksom tekniken i världen, hur man ska placera sina pengar som vi har pratat om. Och kulturen för mig, där kanske det har varit svårare för han med barnen, just för att de har inte kunnat gå iväg på teater på samma sätt eller har tid att läsa den här nya boken som man verkligen sett fram emot.
Mm.
Så det är väl det jag känner blir lättare ju äldre de blir.
Eller hur?
Jag kan sätta på liksom en film på kvällen, de kommer inte komma upp och störa mig, utan jag kan se klart den eller läsa den här boken på semestern.
Mm.
Så jag kommer i kapp med kulturen nu när de är äldre.
Ja, men det är... Ja, jag förstår vad du menar. Jag tänker också att det är vissa saker som att det inte alls är ett nollsummespel på det sättet. Utan att alltså, man kan se det lite som någon slags mental träning också. Alltså att jag tror många blir nog mycket effektivare när de får barn. Eller man velar mindre, man slutar prokrastinera, för att så fort man har en minut, då jävlar förvaltar man den liksom. Och jag tänker också att det finns en typ av så här kris som man kan undvika eller liksom förkorta genom att vara då bunden på det här sättet. Som, du vet, en som män i liksom övre medelåldern eller runt 50 kanske brukar jag få, alltså som är att när man då inser sin dödlighet liksom, att allt ska ta slut eller att de inte räcker till alla stordåd de hade föreställt sig att de skulle åstadkomma och sådär. Eller kanske typ att deras kropp har begränsningar. De börjar få så här ont i ett knä och så blir de plötsligt en annan människa. Det är ju egentligen då att de tvingas bli ödmjuka, eller hur?
Mm.
Och den där krisen då, den liksom typ dyra bilen eller nya kvinnan eller vad det är som de skaffar då, alltså det är som deras sista så här, trots, det är deras sista uppror mot ödmjukheten, så här att nej, ni ska inte få mig att känna mig som en dödlig liksom. Och det där, den krisen har ju inte riktigt kvinnor på samma sätt.
Nej.
Och det tror jag är för att man klarar av den där grejen mycket tidigare i livet. Alltså man genomgår samma, men, och det tror jag man gör när man är gravid och har små barn ofta. Att det är, då förstår man sin dödlighet väldigt väl.
Ja, du har själva mer paketeringen av barn och liv, precis, karriär, kultur, hela livet med dig hela tiden, så det blir ingen chock.
Exakt. Och man blir mer ödmjuk. Det är därför det är jobbigt, inte att det är så himla jobbigt med barn. Barn är ju jättekul. Men det är ju, det kan ju vara en stor kris, för att just det är då man inser sin dödlighet. Och tvingas liksom förstå så här att nej, just ja, det finns begränsningar. Just ja, jag kommer behöva göra avkall. Just ja, det är kanske inget dåligt i sig, utan det är livets villkor liksom. Nästa vecka, så vi kan väl säga också att det här är ju lite ett reservavsnitt, för att jag kommer ha fött barn då till nästa gång.
Du ligger med en liten bebis hemma. Eller du ligger ju inte när du sover, du står ju upp för du måste leva också. Jag kommer vara väldigt avundsjuk.
Det ska bli jättemysigt. Men så att nästa vecka är ett vanligt avsnitt. Hoppas vi, om allt har gått bra. Och då är vi tillbaka med aktualiteterna och världen.
Ja, sådär. Får se vad som brinner. Ha det så bra. Tack för att ni lyssnade.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.
Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.